Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Va? Så att, det är mycket känslor som ställer över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 103. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman.
Hej, hej.
Och Jan Jönsson.
Hej, hej.
Välkommen, Jan.
Tack.
Alltså, jag är inte välkommen.
Nej, det är det inte. Du kommer ju i alla fall.
Du kommer alltid.
Fredrik Lindstrand är ju nu föräldraledig.
Så är det.
Under överskådlig framtid. Han kommer säkert att dyka upp här lite då och då. Kan jag tänka mig, precis som Max, är det svårt att hålla honom utanför dörren. Men vi har ersätter honom här idag med Jan. Vi kommer väl att byta runt lite på den stolen, kan jag tänka mig, här under vintern. Det beror ju lite på din insats.
Ja, ja. Ja, men jag har varit med innan och gjort bra form, tycker jag.
Hur är formen?
Jo, det är bra. Men jag är lite van vid det här att komma in från bänken och avgöra.
Det är ju så, vi har ju faktiskt inte gjort någon podd sen Allsvenskan tog slut, så att vi har lite sammanfattningar där att ta hänsyn till. Ja, så är det. Men det känns ju som att det har hänt oerhört mycket sen Allsvenskan tog slut också. Vi har ju ett spektakulärt miljonarv att prata om. Vi har förändringar i ledarstaben, vi har träningsläger. Och sen så tänkte jag också att vi ska prata om lite om dels MFF-spelare på landslagsuppdrag och även före detta MFF-spelare och deras framfart runt om i Europa framförallt.
Och det vet ju alla som läser Sydsvenskan att Janne Jönsson har stenkoll på de pågarna.
Ja, ja, någorlunda.
Men jag tänker att vi egentligen ska börja med arvet och den fascinerande historien om Gunnar Djupe.
Just det.
Som då alltså har levt levde hela sitt liv i Nybro, denna småländska metropol. Och sedan då testamenterade allt han hade till sitt namn i princip till Malmö FF. Och Max, du som gillar att räkna på pengar. kan du... För de som inte har läst om det här, kan du kort redogöra för arvets innebörd?
Ja, faktum är att man vet ju inte det riktigt fullt ut än så länge. Den stora delen som det ser ut är ju då ett hyreshus med 24 lägenheter, om jag minns rätt, i Malmö, nära Södervärn. Nu såg jag också att det finns en intervju som jag absolut inte får missa med den här mannens kompis sen barnsben, som talar om att han var mångmiljonär. Och någonstans så tyder det på att han hade väldigt mycket pengar även i rena cash någonstans, som inte vi har sett så mycket av nu. Och det kan ju innebära att...
Det är här, ju förmodligen gamla sedlar som inte går.
Som inte går. det kan vara så också. Nej, men det är så här att det här huset ska ju vara taxerat till 12 miljoner. Det är säkert värt mycket mer. Det kan ju mycket väl vara värt det dubbla idag. Och jag förmodar då att det kommer att säljas, eftersom jag tror inte att MFF vill vara förvaltare. Jag har svårt att tänka med det.
Man kan kanske hysa in spelarna
där, ja.
Ja, hela truppen.
Hela truppen. Ja, de skulle kunna göra... Ja, men det är väl ett rätt trevligt scenario. Men det man måste förstå sen, det är att säga att den här mannens totala förmögenhet är 20 miljoner, bara för att göra det enkelt. Så är det ju inte så att MFF får 20 miljoner in på banken som de kan göra vad de vill med, utan det här är ju rätt så hårt reglerat som det är så fort det är en fond inblandad. Den här mannen, som jag tappar namnet till,
Gunnar Djupe.
Han,
eller Djupe Gunnar, som jag brukar kalla honom.
Gunnar Djupe, han hade ju en avsikt, eller en förklaring i sitt testament, att man ska bilda en fond. Och så ska det delas ut pengar till en spelare som har uppträtt talanger som har uppträtt på ett bra sätt ungefär. Och det innebär då att MFFs uppdrag, eller styrelsens uppdrag från Gunnar Djupe blir att de ska förvalta pengarna så bra som möjligt, det vill säga att det blir avkastning på dem. Och det är den avkastningen, den räntan, om vi säger så, som ska delas ut som någon form av stipendium. Så att det innebär, det är lite som Alfred Nobels arv det här, att de pengarna ska stå orörda och helst växa.
Men hur precis är samma summa.
Är det ingen i Malmö FF som känner till honom? På det verkar ju en sån supersupporter som är totalt anonym.
Vad jag förstod på snacket igår så var det väl kanske att några de hade hört talas om honom. Ja. Men det är väl inte, det är nog inte en sån högprofilerad supporter som liksom har gjort väsen av sig. Utan han har väl dykt upp en del på matcher och följt laget på distans. Och det finns ganska många personer som kanske inte är så speciella personligheter som den här mannen. Men det finns en hel del som följer MFF faktiskt runt om i Sverige på liknande sätt.
Ja, det är ju en fascinerande historia om ett väldigt djupt och långlivat supporterskap, får man säga.
Ja, och som kanske formas en gång av slumpen, liksom att det blir just så här. Men det är, han verkar ju ha levt ett väldigt säreget liv och knutit upp mycket kring det här.
Om ni inte har läst den texten som publicerades här strax efter tisdag lunch.
Ja, den måste läsas.
Där hans, en av hans närmaste vänner berättar Gunnar Djupes livshistoria, så bör ni verkligen ta tillfället i akt att läsa den. Det är många, mycket spännande detaljer från hans liv.
Och man kan skoja lite om det här, men naturligtvis i grunden så det är ju fantastiskt att en människa resonerar på det här sättet, och det är fantastiskt för en förening att få en sån här gåva. Men jag tror att man måste just ha klart för sig att den har sina begränsningar i hur den kan utnyttjas. Och som sagt, fonder och stipendier som delas ut från dem och alla stiftelser och allt sånt är väldigt hårt reglerat. Så att det är inte så att MFF kan få för sig att oh shit, vi har tomt i kassan. Även om det inte är så troligt just nu så är det inte så att man bara kan ta de pengarna som någon sorts reserv. Det får man inte göra.
Jag förstår, så det var ett tag sedan som det här testamentet skrevs.
Ja, det var väl runt 1990 tror jag.
Då kanske det var mer
andra regler. Nej, jag tror
nej, att jag tänker mer att då kanske han tänkte att
de behöver mer pengar. Ja.
Han kanske i nu han har skrivit i närmare tid, så han kanske lagt pengarna i Nybro istället. Ja, vet jag. Ska vi gå vidare? Ja, eller ska vi prata mer om detta?
Nej. Jag tror att det är någonting man kan komma tillbaka till när man vet ännu mer om vilka summor det egentligen rör sig om.
Ja.
Men det innebär alltså att även om man, vilket man gör, säljer den här fastigheten, så ska avkastningen på det också gå in i den här fonden och sen ska det förräntas.
Ja. Därför det stod väl tydligtvis också i testamentet att all egendom skulle avyttras. Ja. Då får man väl förmoda att det gäller även hyreshuset.
Mm. Ja. Om vi tar steget från ekonomiavdelningen till den mer sportsliga avdelningen, så har ju bland annat det inträffat att MFF och naprapaten Wilner Registre har gått skilda vägar. Eller ska gå, han kanske inte har slutat än riktigt.
Jag tror att...
Nej, det är inga spelare.
Nej, så det handlar väl bara om utvärderingar nu.
Ja. Då är frågan, jag vänder mig till dig först, Jan. Vad ska man dra för slutsatser av det?
Ja, man gör man en koppling till de stora, alltså många skador man har haft, om det finns någon tanke med att man behöver hantera det på ett annat sätt. Det behövs någon annan som tänker på ett annat sätt. Men jag vet inte bakgrunden, utan det är rena spekulationer. Men det har varit enormt mycket skador den här säsongen.
Det är nog också, om man tittar till typen av skador, så har det ju varit muskelskador. Och det är en annan sak om man pratar om stukade fotleder och knäskador. Men just sånt som är rena muskelskador, där är det ju någonstans hur man har tränat och hur man har rehabiliterat. Och om det nu är så att man vill göra en förändring där, och att på något sätt man tycker att Register har ett ansvar i detta, det vet vi ju inte. Men det fanns någonting i sättet att medla det här på som fick mig att tolka det som att det inte var liksom bara så att Wilner har bestämt sig för att sluta, utan det var att det var väldigt tydligt att man ville ha till en förändring.
Ja, därför det är lite farligt också att spekulera för mycket kring det. Alltså, på något sätt. Därför det är ju många involverad där och spelarna har väl också ett visst ansvar på något sätt med Absolut. Hur man sköter sin rehabilitering och när man ska börja spela igen och när man inte ska börja spela igen. Så att,
men jag har absolut inte upplevt det som att registret har varit ifrågasatt. Och tydligen är det ju så att han ska behålla vissa spelare också, om jag förstod vår text rätt idag. Som känner sig trygga med honom. Men att någonstans att man vill göra en förändring i staben på grund av att någonting har hänt. Det är ju givetvis att Ben Rose som fystränaren har en del av det här träningsupplägget generellt är det. Sen finns det också en sak som jag har tänkt rätt mycket på den senaste tiden som inte ska förglömmas. Framförallt vad det gäller höstskadorna nu, och det är faktiskt träningsförhållandena och underlaget. Och det är, jag uttryckade hårt, ganska pinsamma faktum att en plan uppläts åt VM i dragkamp, vilket innebar att man fick slita stenhårt på en plan på stadion, därför att plan 5 används av andra lag. Och de sista träningarna där det faktiskt blev ett par skador, det är ju inte anständig nivå på den planen då. Och det är ju att den är för mycket sliten helt enkelt.
Jag pratade lite grann faktiskt också med Allan Kuhnar i samband med avsluten när de spelade hockey på Kockums fritid om vikten av att spelarna verkligen ligger i på de här individuella programmen de får. För att när man samlas igen i den 9 januari att man kommer in med liksom en hög ingångshöjd. Att det är liksom inte bara ett sätt att hålla igång för att, utan att man ska vara så att man börjar på ett annat lite högre upp när man väl sätter igång.
Och där fanns nog problem i vintras just på den fronten med vissa spelare. Man kanske inte ska nämna namn, men det någon som det inte gick så bra för under säsongen och som försvann åt annat håll på utlåning hade väldigt dåliga värden när han kom tillbaka. Efter vintern.
Ja, det var tur att du inte nämnde några namn.
Nej, men han var säkert inte ensam, men det är ju någonting som inte bara ska genomföras som Janne säger, utan det ska vara hög kvalitet. Och det är ännu viktigare kanske denna gången när man har ett ännu längre uppehåll.
Jag vet ju de här testerna de vi genomförde i januari, att det var några av de allra yngsta som var allra bäst. Mm. Och det är ju bra att de ligger långt framme, men kanske egentligen så borde det inte vara så.
Men faktiskt en intressant detalj i sammanhanget är att jag nu på förmiddagen har pratat med det andra Champions League-laget i stan, Rosengård, och de har gör exakt samma tester, för det är Kenneth Rigberg som sköter även åt dem. Och de har dragit en lärdom av redan nu till nästa säsong, det är att inte utgå ifrån att alla spelare har samma nivå när de kommer tillbaka. Och då menar de inte att de skulle ha fuskat, men det kan vara så att någon har varit sjuk, någon har haft känningar och känt att de inte har vågat göra vissa. Och Jack Meijer Jensen då, som är tränare i Rosengård, han kände att han gick lite för mycket all in när alla kom tillbaka och trodde att alla var på samma nivå. Mm.
De har ju också haft något och ett och annat skadebekymmer, kan man säga.
Man kan säga att det är en hel del. Dock har de då haft mer av det här med, vad ska vi säga, kollisionsskador. Mm.
Jag ska säga det också, att om ni inte kan få nog av sånt här prat om planer och anläggningsfrågor och sånt, så rekommenderar jag att ni går tillbaka till podden med Marcus Rosenberg.
Just det. Han tog nästan över driften av det.
Där Max och han är oerhört rörande överens om tingens ordning. Eller tingens oordning, kanske man ska säga.
Ska vi, innan vi släpper det, bara berätta då hur det kommer att funka? När säsongen drar igång igen, då är det ju gamla idrottsplatsen som gäller till att börja med. Men sen är det så att, jag vet inte, kommer till om vi pratar med Marcus om det, men plan 5 och 6, alltså två av de här tre träningsplanerna, ska ju byggas ihop till en gemensam yta med hybridgräs under våren, är det meningen. Det innebär att de inte är användbara, och det innebär att MFF kommer att träna på den dåliga planen, den som var bra och länge i höst men som sen fick mycket stryk, det som kallas plan 7. Och man ska träna inne på gamla Malmö stadion för att få ihop det hela.
Och plan 5 och 6 är alltså de som ligger mellan Swedbankstadion och Stadiongatan.
Exakt, tillsammans med plan 7.
Ja, precis. Så har vi rätt ut det.
Yes. Det är många som hänger där, så ja. Jag tror det är rätt många som känner till dem där.
Ja. Vad gäller staben kring laget, så kommer det in lite folk också. Två sjukgymnaster, varav den ena redan är...
Och han såg Janne spela hockey här i veckan.
Just det.
Blev du imponerad?
Jag blev faktiskt imponerad av honom som hockeyspelare.
Han du får säga vad han heter.
Ja, om jag kommer ihåg det. Jesper.
Robertsson.
Ja, Jesper. Jeppe var det, just det. Han och Fredrik Andersson och Anton Tinnholm var riktigt vassa. Fredrik Andersson framförallt.
Men Jesper Robertsson har varit inne och tassat runt kring UFF under hela hösten här. Sen är det, tror jag det var en kille som heter
inbjuden, eller bara...
Sen tror jag det var en kille som heter Alexander Nilsson som skulle komma också, som jag inte vet vem det är. Men...
Att förväxlas med Malta-proffset.
Nej.
Det hade varit en liten skräll faktiskt.
Det hade varit en skräll,
ja.
Så vad innebär det för totalen? Svårt att säga. Alltså, kommer de att vara, hur knutna kommer de att vara till MFF?
Alltså, vill de registra? Har jobbat helt enkelt.
Ja, det vet jag. Men de som kommer in.
Ja, nej, de kommer nog också vara rätt hårt knutna utan att vi vet detaljer. Men, jag har pratat med Per Herbertsson tidigare om det här med medicinska teamet och vad de fick se runt Champions League-matcherna, hur det ser ut i andra lag. Och insåg nu att de har alldeles för lite folk som ägnar sig. Eftersom spelarna är ju kapitalet på något sätt. Och det kräver mycket tid och möda. Och tänk jag själva nu när MFF har haft så mycket skador att Vilner Register ska gå igenom alla de här gubbarna efter varje träning. Det behövs nog en bredare bas och större kunskap där kanske.
Mm. Mm. Innan vi lämnar detta, var en snabb quiz, eller inte en quiz, det är en fråga. Vilken Ristres spelarkarriär, var nådde den sina högsta höjder?
Det borde man ju kunna.
Landskrona.
Kanske. IFK Trelleborg.
IFK Trelleborg.
När de var topplag i gamla tvåan.
Vad var han för spelare?
Ja, anfallare.
Anfallare.
Han var duktig. Gjorde mycket mål där. Ja. Så var det med en sak.
Ja. Jag måste säga att i vårt förhållande runt vid träningarna så tycker jag att Vilken Ristres har varit väldigt, väldigt bra person att göra med. Han har varit tydlig och berättat hur saker och ting har legat till utan att försöka dölja någonting. Utan öppen och förklarande, och också kunnat förklara att ibland går det inte att säga när vi står där och stampar. Tar det 3 dagar, 7 dagar eller 8 veckor? Att ibland vet man det faktiskt inte. Så att en väldigt bra dialog tycker jag han har fört med oss.
Vi går vidare. Och tittar på de träningsläger som MFF har planerat kommande år. De är ju 2 till antalet då, eftersom det inte är något kuppspel. Och det blir inget USA och inget Dubai, utan 2 vändor till Spanien. Jan, vad tänker du om? Känns det rätt?
Känns det rätt? Ja, det känns väl närmare i alla fall. Nej, men det är... Jag vet ju inte, jag har ju inte hört anledningen till att man väljer detta. Det vet nu Max lite mer om. Men,
ja, det handlar egentligen tror jag om att man vill åka iväg 2 gånger. Man vill inte ha tidsskillnad. Och att man vill åka 2 gånger, det är för att man inser att Marcus Rosenberg med flera kommer att vara dödligt uttråkade av att gå och harva på gamla idrottsplatsen i 3 månader. Utan tävlingsmatcher.
Det är ju så att det första läget förläggs till Barcelona-trakten.
Ja.
Och, ja, söder om.
10 mil söder om Barcelona. Ja. De milen kan vara viktiga med tanke på temperaturen.
Ja, men och det andra läget är då nere i Marbella. Och man tänker ju lite grann med tanke på väder och vind och så att man kanske skulle ha gjort tvärtom. Det finns ju säkert en jättebra anledning till detta.
Förmodligen
men
rent
vädermässigt så...
Förmodligen har det med motstånd. Jag var faktiskt inne och tittade idag. Den här staden då som ligger strax utanför Tarragona. Där 15 grader som bäst i februari månad kan gå ner på 5-6 grader på nätterna. Så att det är ju inget, det är mycket varmare och bättre än här, men det är inte så att det är ett säkert klimat. Och jag har ju relativt färskt minne när MFF la ett läger i Benidorm, som ändå är en bra bit längre söderut, och de regnade sig igenom 10 dagar. Så att det känns lite vågat, men det finns ju säkert, som du säger, något väldigt bra skäl som vi inte har fått höra nu. Varför man har valt det.
Men
det
andra
de
lag,
kanske inte vill klimatchocka dem.
Gissar väl att det är andra lag som kommer vara där.
De har ju inte släppt några matcher där nu, så därför Nej. Vet man inte riktigt vad det innebär. För har inte du varit på något sånt La Manga-läger?
Absolut. Ett tag var det ju att alla skulle...
Ett tag var ju gärna stationerad i La Manga.
Ja, visst.
Men hur var klimatet, hur var det då? När de...
Ja, men det var väl...
För La Manga ligger ju hyfsat nära Marbella där, om man ska säga.
Ja, det var lite så olika från... år till år. Men ändå inte jättesommar, utan snarare åt vårhållet, om man säger, rent temperatursmässigt. Men det var ju väldigt sådär koncentrerat, alla var där.
Men hur var det då? Var det fotbollsförbundet som ägde någon slags andel, eller hur var det?
Ja, norska fotbollsförbundet och svenska fotbollsförbundet, tror jag. Det var någon deal.
Vi ska säga, La Manga är inte riktigt så långt ner som Marbella, men det är ju i alla fall en bra bit ner på kusten.
Ja.
Inemellan de här lägen ska det spelas lite träningsmatch också. Det är inte så många som är bekräftade än. Men
det är tre matcher, nu ska vi se om jag kommer ihåg det. Det är lite spännande att de ska möta Rosenborg, som är ju på hög nivå. Där hade de en väldigt optimistisk plan att de ska spela inne på Swedbank Stadion. I nuläget, trots att det var i mars, vi får väl se hur det går med det. Men planen har ju fått ett år, vad ska man säga, växt till sig ett år nu, så det är möjligt att det går. Det hänger ju på hur vintern blir. Och sen skulle man möta man ska möta Brann från Norge och så ska man möta Jönköping Södra. Jönköping får meddela att det kan ha något samband med Kivicki-affären kanske, att man har kommit överens med match, jag vet inte.
Ja.
Men
var hemma?
Hemma.
Okej.
Okay. Så att alla tre planerade matcherna är faktiskt i Malmö, vilket är lite ovanligt när det gäller MFF, för de har ju varit mycket i Danmark tidigare.
Ja. Nej, jag bara tänkte på om du nu hade något med Kibir, att de skulle haft den hemma istället. Men de kanske för en del av intäkterna.
Det kan ju vara så att det är lättare att spela här nere i då det där småländska höglandet uppåt, där kan det vara mycket snö.
Och så lär det väl bli några matcher också i Spanien.
Ja, det är klart, med en, de ska möta Molde.
Just det.
I Åge Hareides gamla lag på det andra lägret, det vet vi. Men det är ju, jag hör själv när man sitter och säger det här, man saknar ju redan tävlingstempo till det hela. Är
det mer som en gammal försäsong?
Ja. Ja, vi kommer att hållbevaka Landskrona Boys i cupen istället.
Ja. Nej, men det känns lite drygt, måste jag säga.
Ja, det är oerhört långt till tävlingsmatcherna. Alltså.
Sen finns det, jag har sett en planering från Svenska Fotbollförbundet också för att ge lite hopp. Att månadsskiftet mars-april så är det allsvensk premiär. Eller första helgen i april. Jag kan inte datumen exakt där. Men sen så finns det då en sån där själadödare i sommar igen. Det är ju naturligtvis fantastiskt roligt att Sverige ska spela U21-EM i sommar igen. Men det innebär att det på nytt blir ett sånt där 6 veckors uppehåll av allsvenskan. Om det nu är 6, men någonting ditåt. Ja. Och det är kanske inte helt idealiskt för Malmö FF som då ska spela Champions League för sen.
Royal League då? Nej, börjar inte det snart?
Ja, det skulle nästan behövs.
Ja.
Ja, det kan vara dags.
Kan vara, ja.
Sen kommer det bli fler matcher på försäsongen också naturligtvis. Det kan vi utgå.
Hur många träningsmatcher tror vi att det kommer att landa på? I slutändan. De har ju haft... Men vad har de spelat? De har spelat 4-5
cupmatcher. Jag försöker räkna på det och säga 4-5 andra matcher. Ja. Så att 8-9 matcher minst skulle jag tro att det blir.
Ja, det så att, kräver ju lite planering. När man inte får... Cupmatcherna har man ändå fått gratis, så att säga, planeringsmässigt. Mm. Vi kommer ju såklart att återkomma till vårsäsongen. Många gånger framöver. Men nu tänkte jag att vi ska gå vidare och eller gå tillbaka, rättare sagt, och titta lite bakåt. Vi har ju, som jag sa i början, inte gjort någon podd sen Allsvenskan avslutades. Och man kan ju konstatera, om inte annat, att Hammarby-matchen blev till slut i alla fall precis den avslutning som både spelare och publik ville ha.
Ja, och det var en himla tur det här att Rosenberg kom in och smällde dit 2 där på slutet. Därför att det höll på att bara fasas ut hela den här säsongen, eftersom svårt att hålla liv i det här, det som hände när man väl avgjorde i Falkenberg. Och det kan man inte ha hur många korteger och fester och som... Utan så att, ja, det var ett bra avslut på något sätt.
Det såg också på då när de var på middag på Rådhuset. Och Sydsvenskan hade en rubrik som var 100-talet hyllade MFF.
Ja.
Och det kändes lite så här.
Ja. Nej, men det finns ju flera bottnar i det. Jag tror att det dröjer länge till stortorgsfirandet kan över ett allsvenskt guld kan bli något stort igen, för att vi vet hur malmöiter är, de rycker på axlarna, det är liksom en vana nu, så att det får nog dröja, om det dröjer 16 år till nästa guld så kan det bli något. Igen.
Ja.
Men jag vill gärna knyta an till det Janne säger, just det där med Rosenbergs avslut, för jag tyckte också att det blev en kick in i 2017. Det var en Rosenberg som vi inte har sett under 2016 nästan. Och det var helt fantastiskt att han efter så långt skadeuppehåll kommer in och gör två så fantastiska mål. Nu gjorde han en massa annan nytta under säsongen. Men just de här målen tror jag betydde liksom, folk gick hem med en helt annan känsla. Och jag tycker att Rosenberg personifierar väldigt mycket det här med Europaspelet och den här känslan av att det är stort. Och det förringar naturligtvis inte på något sätt allsvenskan, men det är en speciell känsla att veta att den 19 juni så lottas Champions League-kvalet. Och då kommer alla att sitta på tårna och det kommer att vara hysteriskt på vårt Cavalry Live-bevakning.
Hur gör man när man sitter på tå?
Nej, men jag tyckte just det här var också, om man tänker på Rosenberg som man ändå skulle kunna tänka sig att ja, det är sista året och han var skadad i slutet och att det skulle på något sätt börja gå neråt, men det kändes lite grann precis tvärtom, ja. Att han kom in och var bäst.
Han kanske ska spela 20 minuter framöver.
Nej, men jag tror det var
det nya.
Ja, en supersam där.
Ålen 2.0.
Nej, men om man tittar på målen dessutom så var det ju fantastiska fotbollsmål båda två. Och med vänsterfoten. Så att, nej, det kändes spännande tyckte jag.
Ja.
Det som har hänt i övrigt också här då i slutet och efter avslutningen av Allsvenskan är ju att Rasmus Bengtsson har blivit opererad. Jag vet inte vad är det för tidsprognos på den
där,
rehabträningen.
Han sa när jag träffade honom att han hoppades vara med på något träningsläger i slutet av januari. Så att, ja.
Ja. Och, han vilar. Ja.
Det är en rätt lång prognos här och en osäker prognos ska vi väl också säga. Det kommer att vara väldigt avgörande hur han känner de första veckorna där.
Mm.
Om det här har lyckats eller inte.
Ja, det var mer saker i knät som än vad man hoppades, kan man inte säga. Men i alla fall man trodde att det var en lite lättare än det var.
Nej, jag har erfarenhet nära mig också av just broskskador i knän. Det kan innebära väldigt mycket. Och det är ju, hade varit något som rättades till mig. Det var väl någon lös bit på menisken, men det var också broskskador. Brosk återbildas ju inte på ett bra sätt, så att det kommer att handla om vilken smärta han har när han kommer tillbaka helt enkelt.
Skadeläget i övrigt, är det några som det finns anledning att hålla lite extra koll på?
Nej, jag tänker just när du sa slutet januariläget, det är väl någonstans där man får kanske hoppas att Johan Wieland är tillbaka.
Mm.
Jag tror att Anders Christiansen kan dröja ytterligare lite till, för det var en stor operation. Så att det är inte så att det är hela truppen som är igång från start här, det ska vi nu komma ihåg.
Sen kommer det ske lite förändringar också, så att det blir intressant att se vilka det är som...
Ja, vilka tror du försvinner?
Vilka försvinner? Ja, Tobias Sana tror jag försvinner. Vem? Men du får ta nästa. Så kan jag tänka dig.
Satt han i väggen där. Nej, men Tobias Sana är väl en sån man på något, jag ska inte säga hoppas, för det är fel uttryckta, för att han är en väldigt bra truppspelare, men för hans egen skull kanske han behöver byta miljö. Sen tror jag däremot in, vi pratade väl lite om det senast, men inte minst med Rasmus Bengtssons läge. Jag tror väl att Carvalho kan försvinna också.
Ja.
Och då måste de ju in en mittback till helt enkelt.
Och sen är det ju spelare som vill in, i alla fall bjuder upp att som vill tillbaka. Och det är ju intressant hur man hanterar det.
Du tänker på en gammal lagkapten?
Ja, och även...
Gillar han Hamad alltså?
Ja, och jag tänker på Simon Thern. Men jag vet inte om det finns plats eller pengar. Eller...
Jag tror båda två han landar ute i Europa ett tag till, om jag ska vara ärlig. Men man vet ju inte. Hamad är väl den som spelar typmässigt. Det som har varit intressant på slutet är ju att Allan Kuhn vid flera tillfällen har påtalat att att årets trupp är inte hans trupp och att han fick liksom spela med de spelare som fanns. Jag tycker det är lite, jag ska inte säga anmärkningsvärt, men det är ju ingen dålig trupp han har haft. Så att, men det tyder på att han kanske vill ha in lite andra spelartyper. Det får vi se var den kampen hamnar. Och hur mycket tränaren ska styra över det och hur mycket sportchefen styr över det. Och det är ju en långsiktighet i det också. Mm.
Det känns ju som att de stegen som har tagits de sista åren har ju ändå varit väldigt tydliga mot att det är sportchefens val som går först.
Fler spelare som kan, vad ska vi säga, anpassa sig snabbt. Och fler spelare som kan spela på flera positioner. Mm. Det känns väl som någon sorts... Plus hemvändare har ju varit ett tema.
Men när vi då ändå är inne på hemvändarna så kan vi ju... Framförallt Hamad då, alltså, känns det, med tanke på hur hans vardag har sett ut, är det sannolikt att han får...
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Så mycket heta erbjudanden.
Alltså när jag pratar om
honom. Om vi inte bara pratar pengar utan fotbollskvalitetsmässigt.
När jag pratade om honom så sa han ju då, det som var väl mest intressant var ju Apoel, Nicosia, Cypern.
Uh-huh.
Men när de inte gick till Champions League så valde han bort det. Sen nämnde han inga andra klubbar, men han nämnde ju länder så att säga, i Schweiz och så vidare. Men uppenbarligen så är det inte... Jag tror inte det är några toppklubbar eftersom man inte är jättesugen.
Ja, det känns ju som att det beror lite på vad man vill med sin karriär. Alltså antingen så anser man att det viktigaste är att tjäna pengar här och nu. Eller så är det att komma någonstans där man kan liksom bygga upp sitt varumärke igen och kanske tjäna pengar på nästa vända istället.
Vinterfönstret är ju lite knepigt läge. Också för att man kan se det på två sätt. Alltså dels är ju delklubbar helt desperata och tar vad de kommer åt så att säga. Sen samtidigt så är det ju ett, för en spelare som då har varit mycket skadad och inte spelat så mycket, så kan det ju vara lite svårare läge. För det, de klubbarna som värvar nu, det är ju sådana som vill ha resultat direkt.
Ja, ja, och det är ju en skillnad här om vi tar Hamad och Tern. Så Hamad är ju helt utanför truppen. Han är inte ens på bänken. Han tränar för sig själv med ett gäng andra spelare. Medan Term, han har gjort två inhopp på hela säsongen, men han finns ändå med i varenda match. Så jag vet inte riktigt heller om... Alltså det är en sån tydlig signal att Hoffenheim är inte intresserad av att ha Hamad klar. Medan Term kanske ändå där finns någon...
Ja, och där är ju också... Det... Herrenfein har börjat knacka lite grann resultatmässigt, så då ökar väl hans möjligheter att få spela.
Han är ju yngre också, så det kanske, när du beskriver Hamads situation så är det ju inte helt omöjligt att han skulle dyka upp här hemma.
Nej, därför det är på något sätt, det får man väl säga ändå, att MFFs varumärke och med Champions League-kval och vad man har gjort, att det är ju inte... Det är liksom inte som att bara vända hemåt till allsvenskan som ett steg ner, utan här finns ju, här syns man också på något sätt.
Ja, någonstans så tycker jag det känns som att MFF behöver en yttermittfältare till, eftersom Berget någonstans säkert kommer att vara ett alternativ som anfallare också. Och Yoshima Yotun har ju gjort det bra som yttermittfältare. Men det är ju fortfarande någon sorts... Man vet ju inte riktigt var det landar. Och man ska komma ihåg att MFF har fått använda även Andreas Windheim som yttermittfältare. Så det känns ju som att... Det är ju bra med de spelarna som kan ha flera positioner. Men det kanske inte de som... Framförallt inte Windheim som är första valet som höger yttermittfältare. Om Magnus Wolf Ekrem är skadad till exempel.
Ja, och man kan ju tänka så här. Om vi tänker Särna och Jotun som spelar som är ganska, eller de som man skulle tänka kommer röra på sig. Berget kanske också är intressant. Och
Berget, kan, ja, Berget måste, jag glömde säga det, för honom måste man nästan gardera upp för ja. Han kan försvinna i vinter eller i sommar.
Alltså det är ju, jag tänkte de två som du nämnde här, alltså Berget och Jotun är ju de två spelarna som spelar kontinuerligt i sina landslag dessutom. Mm.
Ja.
Så att det finns ju alla anledningar att, att förstärka eller ha lite försäkring på den ja. På de positionerna.
Och Berget trodde mig i MFF att han skulle försvinna redan i vintern, som jag förstår det hela rätt. Men...
Ja.
Eller inte trodde, men det var ryktes rätt flitigt i honom.
Berget spelade ju från start för det norska landslaget som är ett ganska sorgligt tillstånd nu för tiden. Det går inget bra för dem i detta kvalet heller. De förlorade väl borta mot Tjeckien visserligen senast, men de lyckades ju omgången innan det med konstigt att släppa in San Marinos första bortamål någonsin.
Det stod ju oavgjort rätt länge också faktiskt.
Jotun spelar ju
han spelar hela tiden. Tre man av mitt fält ja. I Peru hela tiden. När han inte är avstängd, det är en jämna mellan dem.
Ja, precis. De slog ju Paraguay, var det väl, tror jag, klart i slutet på förra veckan och spelar ikväll mot Brasilien. Eller i natt, förlåt. Lite tuffare uppgift och de har en bit kvar, men det är rätt så jämnt i det sydamerikanska kvalet. Så att, vet man aldrig vad det är. Vart det leder.
Men vi har flera spelare ute i Europa som gärna har koll på.
Exakt, sån här bra övergång där, Max.
Ja, jag är lite nyfiken.
Vi kan ju, när vi ändå är inne på landslaget då, så kan vi ju egentligen börja med det svenska landslaget som vi spelar mot Ungern ikväll, tisdag.
Ungern?
Ja. Och där har vi ju, vad nu, Kiese Thelin spelar från start, ja. Såg jag.
Och Pontus Jansson också.
Just det. De är ju klubblagsmässigt, lever de lite olika liv.
Ja, Kiese Thelin känns, alltså Pontus Jansson har ju gjort det väldigt bra i elit, så känns som att han har verkligen hittat helt rätt.
Han är ju på väg att bli borgmästare, det känns så.
Ja, ja, men han gör ju allt rätt också, bara rusar ut bland fansen och gör mål och sparkar ner folk och blir avstängd. Ja, det är ju helt rätt.
Rätt man på rätt plats.
Ja, men det är så. Och sen Kiese Thelin, han är ju ändå lite samma läge som Thern kanske, men ändå inte, därför han är ändå med. Han har gjort några mål och sådär, va? Så att det känns ju ändå som att han går ändå. Ja, han är ju i alla fall mer med än han var förra säsongen när det var inte mycket spel alls. Han spelade väl i B-laget då.
Sen är det väl en man till som är, han startar väl inte ikväll, men för jag tänker på det här, Kiese Thelin tror jag inte är en spelare som kommer att återvända till Malmö FF. Det kändes som en mellanstation. Men det pratas ju en hel del om Ola Toivonen faktiskt. Ja. Och inte minst Ola själv har ju uttryckt intressen av att spela i Malmö en gång. Jag vet inte hur bra det går för honom.
Han har väl också gjort bra tillsammans med Jimmy Dormas, som också har pratat om att när han är väl återvänder så är det Malmö FF som gäller. I Toulouse. Gjort lite mål och ja, spelar kontinuerligt. Och, så att,
där känns det väl kanske ändå som att Toivonen är närmare en hemflytt än vad Dormas. Inte nödvändigtvis till Malmö FF, men rent åldersmässigt.
Ja, och nu vet jag inte hur det ser ut här, men han skulle nog kunna komma tillbaka och spela några år här.
Ja, det känns ju som att hans karriär har ändå fått sig ett lyft efter det klubbytet.
Ja, och han hade ju på något sätt några jobbiga år när han var i första gick det inte så bra i Frankrike, så blev han utlånad till England, Sunderland, va? Och sen där gick det inte alls. Så att, det är alltid roligt att se när man, alltså det visar ju ändå att det är liksom duktiga fotbollsspelare, men det är ju, det gäller att lära sig att hantera det här när det går motigt. Och det visar han nu i landslaget också, där han har plötsligt blivit nästan lite självklar.
Mm. Det i Sveriges startelva mot Frankrike i fredags så fanns alltså Ola Toivonen, Jimmy Durmaz, Emil Forsberg, Robin Olsen. Eller fler, jag glömmer.
Nej, det var de
fyra.
Ja.
Det får man ju ändå säga ett gott
jag tänkte facit. Faktiskt och tänkte på det precis också. Att det är, för sen finns det ju ändå fler då i bakgrunden.
Ja, Filip Helander brukar vara med.
Helander, ja. Och,
Jansson.
Och Jansson.
Och Kiese Thelin. Och
Kiese Thelin, ja. Så det är många i den truppen som faktiskt har slagit igenom i Malmö FF.
Ja.
Och det stora genombrottet, det råder väl inga tvivel, det är väl Emil, det är kul att spela fotboll, Forsberg.
Ja, jo, det får man ju säga.
Alltså fascinerade honom, det är så vad man tittar på hans, både när han kom till Malmö FF och när han fick spela i landslaget och nu även de stegen han har tagit i Leipzig. Det har sett likadant ut överallt. När han har kommit in så har han sett, nej, det här är kanske inte riktigt, det här är lite för hög nivå för honom, och så har han haft en anpassningstid och sen så bara är det som att knäppa med fingrarna och sen så är han liksom...
Men då har han ett enormt självförtroende plötsligt. Ja. Och den här frisparken är ju en delikatess. Alltså, ja. Det är ju ingen slump frispark, utan
nej.
Det är ju ett tillslag som ger en fantastisk wobble på bollen.
Ja.
Så att han kommer nog att ha en stor karriär ute i Europa faktiskt.
Ja.
Och han... när var det han skrev nytt kontrakt med dem?
Med Leipzig?
Ja. Det var väl han skrev, förhandlade om det på något sätt, eller förlängde, eller
jag tror han förlängde
någonting sånt. Va? Och det förstår man att de vill behålla honom, och han har väl heller ingen, just nu, någon anledning att söka sig någon annanstans. Nej, det går ju ganska bra för dem, får man säga.
Ja, de skuggar ju Bayern München. Det är ju,
sen att ingen tycker om dem i hela Tyskland, det är ju...
I hela världen. Jag vet inte om de tycker om dem i Leipzig.
I Salzburg kanske.
Ja,
de är bull.
Ja. Nej, det måste vara lite jobbigt faktiskt.
Ja. Ja, det kanske också är så att de liksom sluter sig
ja.
Sluter leden och knyter nävarna i fickan. Och
tar en Red Bull och bara liksom.
Ja, då har jag inte koll på den österrikiska tabellen fullt ut, men när jag kikade senast så tror jag inte ens Red Bull, om de kanske inte ens mer än låg trea då faktiskt.
Nej, men det känns ju lite grann som att om vi fördjupar oss i det konglomeratet här så nu när Leipzig har fått fart så är det ju där de lägger sina
lägger pengar
resurser. Och
ja.
Så för Salzburg var lite som var det.
Jag tänker hur det kan ursäkta mig, hur liksom tiderna kan förändras, för när MFF mötte Salzburg.
Ja, och där måste man ju också säga att Malmö FF har en väldigt stor del i den förändringen.
Att det blev så är det ju. Att man har slått ut dem två gånger. Mm. Och det var väl andra gången då det var otroligt mycket spekulation om den här Jonathan Soriano, att han skulle lämna. Han var inte med i en av matcherna mot MFF. Man trodde att han skulle flytta. Så att han är fortfarande kvar i Salzburg. Så att det tog tvärstopp när häxorna satt kvar där i den arenan.
Om vi lämnar
Salzburg.
Salzburg.
Som är en väldigt trevlig stad.
Ja. Och tittar på lite andra spelare som Malmö har skickat ut i Europa, de som då inte är landslagsaktuella eller uttagna. Av olika anledningar. Jag tänker på Erik Johansson.
Som går jättebra i FC Köpenhamn och spelar alltid och tycker väl det räcker så att landslaget är inte så intresserade. Och sen har vi ju Agon som har det lite tuffare.
Han är Mäktig.
Ja, precis. Agon Mehmet som spelar i Stabæk, som nu har jag inte kollat, men de ska ju kvala för att hänga kvar i högsta ligan där i Norge. Och han nu på senare tid så har han ju varit bänkad. Han har inte ens varit superserb utan bara sab. Så att det är lite tufft.
Sen är det väl jag tänkte på vår vän Simon Kron i Danmark hade ju en fantastisk säsong i fjol. Men det här, nu är jag lite på hal is, men det känns som att han har trillat tillbaka till syndromet med att han tyvärr åker ut för skador nu. Han har varit utanför truppen med jämna mellanrum på grund av problem.
Ja, nu har han haft här någon rätt många veckor med någon baksida. Eller
ja, han hade ju mycket sjukdom och skador i Malmö, så det är synd för att hans första säsong där borta kändes väldigt spännande.
Och sen har vi ju också i Danmark då, i Midtjylland, där Johan Dahlin. Han går ju också och har tagit tillbaka första spaden, eller det är inte hockey. Nej, men, och står. Marcus Hallstedt är där också, men han är ju lite samma läge som Agon. Bara Sab. Och Tern också. Det här att ja, man är med alltid i truppen, men aldrig får inte ens komma in. Så att, ja.
Ska vi säga, det här också, för att vi inte glömmer honom, men vi passerade honom snabbt. Där Robin Olsen finns ju också i FC Köpenhamn. Ja. Och han har ju, jag vet bara någon vecka sedan jag sa att jag kände som att han kan vara Sveriges första målvakt under väldigt lång tid framöver. Nu tyckte jag att, han ska ju inte dömas av en match, men han, det var ju lite mer sopa i händerna mot Frankrike. Eller vad säger målvakts?
Ja, men jag tänkte på det också. Det såg ut som, så som det kunde se ut ibland i MFF. Att han inte var riktigt fokuserad. Och det kändes lite så, och det var ofta efter en period när det hade gått bra väldigt länge. Så det kändes det som att han, och det kanske bara är en känsla som är helt fel. Det vet inte jag, men det kändes som att han tog lite för lätt på uppgiften. Mm. Det var ju en situation innan när han släppte retur på ett skott. Ja, som, där det sen hade höll på att bli mål. Där det också kändes som att hade han varit 100% fokuserad så hade han hållit det skottet och så hade det aldrig blivit mer av det. Liksom. Så att det kändes som att det var lite på gång, det som kom sen. Men generellt får man säga att han har ju höjt sin lägsta nivå väldigt mycket. Och det är ju som du säger, det är svårt att se någon annan svensk landslagsmålvakt de kommande 7-8 åren.
Men det var ju den bilden man har. Vad jag förstår står han väl i Köpenhamn varenda match.
Ja, de sparar väl honom någon gång då och då. Ja, det ska vara Johan Dahlin som är in och konkurrerar kanske. Jag vet inte om han får sig ett litet lyft här.
Men Johan har liksom aldrig, inte varit aktuell på så länge nu, så det ska ni vara mycket till att konkurrera ut de här andra. Faktiskt. Mm.
Vi berörde ju Helander som hastigast, men vi kan gå lite mer på djupet där.
Ja.
Hur ser hans tillvaro ut?
Ja, men det var också så att
han går upp klockan 8.
Ja, nej, men han bytte ju till Bologna och så att säga var kvar i Serie A. Och satt och väntade och väntade och väntade, så fick han göra debut och gjorde mål. Och sen det spelar han så att säga kontinuerligt från start. Han är lite en sån där som, han tar inte lika mycket plats som Pontus Jansson så där, men han gnuggar på och gör sitt jobb på mittback.
Det är ju, han får ju mycket försvarsträning.
Ja.
I Bologna.
Ja, precis.
Så det är väl bra.
Det är ju en fascinerande bit det här med mittbackar och Malmö FF de senaste åren överhuvudtaget. Alltså, om vi pratar om mittbacksutbildning, för Erik Jönsson på något sätt blev ju en internationell spelare i Malmö.
Ja.
Pontus Jansson och Filip Lander har gått den vägen. Mattias Andersson är den unge.
Ja, och de tre var väl konkurrenter ett tag, va? Helander, Jansson och Erik Johansson.
Ja, till och med samtidigt. Det. Just det, ja. Och nu Mattias Andersson som kom fram och försvann ner till Italien direkt.
Ja.
Och bakom honom så finns det två stycken unga killar, då Dennis Hadzikadunic som redan har fått göra debut i skadekaoset.
Ja.
Och ytterligare en spelare som heter Hugo Andersson bakom där. Så det är ju...
Nu hoppade jag över Frans Brorsson, det tyckte jag var lite taskigt.
Det var lite taskigt, ja. Han har, jag bara tappade honom på vägen och det var väldigt slarvigt. Förlåt Frans Brorsson.
Men nu kommer jag liksom
nästa, men det är en fantastisk utveckling egentligen med så många mittbackar. Som.
Mm. Nu kommer jag på att ni hoppade även över Kari Arnason i vårt landslagssvep innan.
Ja, just det.
Han är ju faktiskt också ordinarie i sitt landslag. Men de förlorade.
De förlorade med 2-0 mot Kroatien.
Just det. Ja.
Och vi kan inte, vad ska vi säga, ge MFF cred för hans utbildning till mittback.
Ja, det är svårt alltså. Det är svårt. Har vi flera? Du som skriver de här varje vecka, Janne.
Ja.
Namn som vi inte har tagit upp här nu.
Vi har ju, vi har ju Alex Nilsson som springer omkring ner på Malta och gör lite
YouTube-mål.
Ja. Han gjorde drömmål ju för en vecka sedan.
Ja. Och sen följde han upp med att göra två i nästa match. Men de har det också jättesvårt, hans lag som kämpar där på underhalvan. Och jag tror att han ändå har det ganska så bra där. Även om han säkert vill vidare till en bättre liga.
Cypern.
Typ Cypern, ja. En annan medelhavsö.
Byta upp sig lite.
Ja, ja, och sen har vi ju sen har vi de här lite udda... Vad heter det? I serbiska ligan där han är tillbaka. Djurdjic.
Djurdjic.
Just det.
Ja.
Då, han känns ju inte riktigt som MFF eftersom han bara varit lån.
Ja. Men han är...
Men Vladimir Rodic, vet vi om han får spela någonting?
Nej, han är också sådär. Han var med lite och sen så var han på bänken lite och nu är han inte ens med i trupperna. Men däremot Daniel Larsson som är också i Turkiet, precis som Rodic. Han är ju väldigt etablerad i sitt lag. Han, ja, sådär lite nedre halvan, mitten lag. Jag ska inte ge mig på att försöka uttala det. Men
det är ju hans karriär i ett nötskal.
Ja.
Förutom när han spelade i Malmö FF som var ett topplag. Så har han ju liksom spelar alltid. Mm. Och det finns ingen anfallare som har gjort så lite mål. Nej. Men han gör en enorm arbetsinsats. Ja. Och det är ju därför såklart som han får spela överallt. Ja. Men det är fascinerande att det ser likadant ut liksom, oavsett var han än är.
Ja. Men han gör det jättebra.
Jättebra.
Och sen har vi ju Ricardinho borta i Azerbaijan. Spelar i Kabala kanske det uttalas, leder ligan där borta. Han spelar ja, sådär då och då. Och nu har
han brukar alltid spela internationella matcher.
Exakt. Ja. Så,
han har ju den erfarenheten.
Ja.
Det måste vara det.
Så där är ett helt gäng faktiskt. Det får man ju säga.
Och sen har vi han i Kina också.
Ja, det var ju färdigspelat för Molins här nu. De lyckades inte hans lag gå upp i...
Vill du inte uttala det heller?
Peking.
Pekings enda lag.
Det där är väl en intressant situation, vad jag förstår rent kontraktsmässigt. För om jag minns rätt så skrev han ett 2,5-årskontrakt men som på något sätt skulle... hade en brytpunkt efter den här säsongen.
Okej.
Okay. Vem som kunde bryta eller fortsätta... Jag antar egentligen att det var Gische själv som hade en utväg så att säga. Men... jag antar att han är hemma i Sverige igen, men jag såg inte till honom på stadion i samband med guldfirandet. Han var ju inte med bland spelarna som kom ut.
Av alla de som vi har pratat om nu, om vi undantar Hamad och Tern som vi redan har diskuterat. Är det någon som ni känner är liksom nära en flytt till Malmö av olika anledningar?
Nej, va?
Nej, det finns väl också... ekonomiska aspekter. Och det är väl därför kanske Halstie är i Danmark och inte här. Jag vet inte, det är väl att man förlorar för mycket pengar om man flyttar.
Ja, jag tror att också om man tittar på Halstie så hade han sina toppar här i Malmö. Ja. Jag tror inte det är en spelare som man tar tillbaka.
Nej.
Det är inte som spelare, men kanske i en annan roll.
Ja.
Den som skulle kunna vara lite intressant, men nu får du säga att han är ordinarie nu igen, men det är ju någonstans, känns det som att nästa år måste Malmö FF säkra upp målvaktsfrågan efter Viland.
Ja.
För det är väl mycket begärt kanske att han håller, ju nästa år, men, och han har gjort sin bästa säsong på länge i år, men sen måste de ju ha en riktigt, riktigt bra målvakt som kan ta över successivt där kanske.
Ja.
Och jag är inte säker på att Fredrik Andersson är den målvakten.
Nej, och om vi pratar då Dahlin så känns han ju också just att när han har varit skadad så han är ju, då är han ju här. Han får sin rehab här i Malmö och där finns liksom, den här kopplingen finns ju kvar. Det är inte jättelångt steg då kanske.
Ja, sen då, den spelaren som jag är ju själv lite tveksam eftersom jag vet inte riktigt vad jag har honom, men Ola Toivonens resonemang runt Malmö gör ju att man på något sätt inte håller det för helt otroligt att han faktiskt dyker upp. Han har ju snart tjänat ihop ganska stora pengar utomlands. Eller han har ju redan gjort. Så att skulle han komma i någonstans läge där det liksom handlar om att inte få spela så kanske han närmar sig Malmö så småningom. Men nu är han inte där nu. Men...
Jag tänker när du säger att du är tveksam var du har honom. Menar du?
Jag tycker att för mig är han väldigt ojämn som spelare.
Ja.
Och därför...
men om man jämför... Alltså det känns ju som att han och Alexander Jeremejeff är i princip samma spelare.
Ja.
Så måste väl ändå Toivonen anses vara en uppgradering av den spelartypen.
Så måste jag definitivt hålla med dig.
Sen är det ju en ekonomisk fråga. Ja. Bara som, hur mycket man är beredd att betala.
Vad ska jag säga? Alltså, i fallet Toivonen, det är självklart att det vore fantastiskt om MFF kunde få hem honom. Det är bara någon sån där, haft sån känsla under väldigt lång tid att det har gått väldigt mycket upp och ner. Men det är självklart att det är en stor uppgradering. Och MFF, vi pratade lite nya spelare, men jag har väl sagt det tidigare, jag tycker ju fortfarande de måste ha in en riktigt, riktigt duktig anfallare till i truppen.
Ja, och om man tänker Toivonen, alltså, han har ju varit ute väldigt länge, har fått ett lyft nu här efter några tuffa år. Då är det frågan här om man ska liksom försöka spinna på det och kanske ta sig tillbaka, eller om det är ta de här sista åren utomlands och sen är det färdigt.
Det som kunde tala för en hemflytt är att han var ju ändå i Malmö under en period när det inte gick så där våldsamt bra.
Mm.
Han har ju inte vunnit någonting i Sverige.
Nej. Och det känns...
Förlorade inte i sina tidigare lag heller.
Nej, och det känns som att han har ett starkare band till Malmö än vad jag kanske trodde från början. Men det är väl inte helt förvånansvärt om det namnet brukar dyka upp varje sommar i diskussionerna i alla fall.
Ja, men,
eller spekulationerna ska jag säga snarare.
Jo, men jag tycker också att när en spelare som är då i den ålder han är och som själv på något sätt lite spontant tar upp och liksom trycker på att det är där han vill spela, då är det någon slags signal också om att kanske rent av pratas lite informellt om det i alla fall.
Sen kommer jag på att allt detta vi sitter och pratar om, nu kommer jag bli hånad imorgon igen. Men jag är alltså nödd och tvungen att, liksom, jag av programledningen tvingad att prata om silly season. Jag vill inte.
Nej, det var det vi glädde in på det. Det var inte meningen alls. Nej, men det är ett krav för att vi ska släppa in genom dörren.
Det hör ni inte jag.
Nej, det finns ingen som har så svårt för att befatta sig med silly season som Max Wimmer. Nu tänkte jag att vi skulle gå vidare med en sista programpunkt som är otroligt viktig.
Nej, nu, det blev avbrott här nu, hör jag. Det är värre än silly season detta.
Ja, för somliga, för andra är det synnerligen njutbart. Ett ögonblick här ska jag bara ta fram ett papper så att jag kan läsa innantill. Så, då har jag rotat fram mitt papper här. Det var ju så här att vi inför den allsvenska säsongen tippade den allsvenska tabellen. Max och Fredrik Lindstrand och jag. Och man kan inte säga att någon av oss var jättebra. Men det finns ju grader i helvetet. Så att, jag tänkte att vi skulle gå igenom dem här nu. Och då har vi helt enkelt utgått från våra tips. Och sen så har man fått ett minuspoäng för varje felplacering. Eller för varje steg man har placerat ett lag fel. På en hedrande tredjeplats slutade Max Wiman.
Jag är alltså nerflyttad till Superettan.
Minus 42 är ditt slutresultat.
Jag hade rätt allsvensk vinnare.
Ja, du lyckades spika två lag. Malmö FF 1 och Sundsvall på 13 plats.
Rätt starkt att ta Sundsvall på 13.
Är det några grava...
Ja, absolut.
Pinsamma...
Max tippade Häcken på tredje plats, vilket gav minus 7 poäng. Han tippade Östersund på 14 plats, det gav minus 6 poäng. HF 8, också minus 6 poäng. Och Jönköping på 16 gav minus 4. Det är väl de stora övertrampen, kan man säga. Fredrik slutade god tvåa, Lindstrand alltså. Ja. Han slutade på minus 36 poäng. Ingen jättebra allsvensk tippare heller. Med ett anmärkningsvärt undantag. Det är nämligen så här, ska ni veta framöver. Om ni vill veta någonting om Stockholmsfotbollen så är det Fredrik Lindstrand ni ska vända er till. Han har tippat tre lag på rätt placering. AIK, Djurgården och Hammarby.
Är det så?
Ja.
Vad vet han som vi inte vet?
Det är fascinerande. AIK 2, Djurgården 7, Hammarby 11. Han hade tippat Östersund sist.
Aj.
Så det gav ju minus 8 poäng. Han hade också Häcken, precis som Max, hade han Häcken högt på fjärde plats. Så det gav ju minus 6 poäng.
Och vem skulle vinna?
Ja. Han hade Göteborg som etta. Ja,
det är Sebastian Eriksson. Det.
Ja, visst. Ja, det gav ju minus 3 poäng. Så det var ju också nästan ett... det var mindre väl överlagt. Minus 25 poäng är den fantastiska toppnoteringen som detta tipset når upp till. Och eftersom jag är oerhört icke-ödmjuk så utropar mig själv till segrare. Vad är motsatsen till ödmjuk? Självgod? Nej.
Nej, jag vet inte faktiskt.
Nej, jag vet inte.
Nej.
Nej, hur som helst, jag hade faktiskt 4 lag på rätt plats. Det var MFF som etta och sen så samlade jag ihop mig i botten. Hammarby 11, Sundsvall 13 och Falkenberg sist.
Du tog också Sundsvall alltså. Det...
Ja, ja det känns, där känns vi jävligt kompatibla och kompetenta. Mina stora missar var ju HIF som jag hade 9 och Östersund 12. Östersund var då inte lika mycket fel som ni hade. Ja, så att där landade det allsvenska tipset. Jag vet inte, Jan som objektiv bedömare, vad säger du?
Ja, men jag säger att jag hade nog kunnat... Max, Steve, jag tyckte det lät jätterimligt faktiskt. Allt gör det nu. Ja, men ungefär där.
Ja,
så vi gratulerar Hedenskog till...
Ja,
ja alltså det är inte många segrar man samlar ihop. Så man tar med sig de små vinsterna.
Ja, man skulle vilja göra det här tipset efter 5 omgångar. Och sånt där.
När man vet lite mer.
När man i alla fall har någon... Alltså när man börjar från scratch där.
Men hade det hjälpt oss?
Ja, jag tror det hade hjälpt med lag som Östersund faktiskt.
Ja,
fast kanske började... även HIF.
Ja.
Ja, fast de började inte så dåligt.
Det var fast då hade man kanske inte haft Malmö som vinnare.
Nej, i och för sig är det sant. De hade ju 2 förluster där i början. Ja.
Ja, ja, vi får se hur vi ska omarbeta detta till nästa säsong. Jag förstår att alla sitter på tå, som Max Wiman brukar säga. Hör ni, jag tror att vi ska runda av där innan det här blir allt för långrandigt. Det är på gränsen redan, känner jag, med den här tipsgenomgången. Men det var ju tvunget att sägas. Det var ett viktigt meddelande till allmänheten. Det här har varit det 103 avsnittet av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Jan Jönsson. Och ansvarig utgivare är Pia Rehnqvist. Tack för oss!
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.